Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Vi tar och ritar så här. Här kommer E4. Här är då riksettan, gamla riksettan mot Södertälje. Och här borta har du sen stora rondellen över bort till Botkyrka, Alby där så. Och så har vi den på så, ja just det.
En solig måndag i augusti 2005 är Henrik Nilsson, som egentligen heter något annat, med om något han aldrig kommer glömma.
Så, om vi säger så här, stod ju då en av rånarna i två filer upp som blir så här. Här stod värdetransporten. Sen stod det en rånare här uppe. Sen har vi den här elstationen här. Och våran byggkoja, den stod ju här uppe.
Det är den 29 augusti. Henrik Nilssons väckarklocka är ställd på 5, precis som vanligt. Han kliver upp i ett tyst hus. Hans fru och de två barnen, en 9-årig dotter och en 5-årig son, sover fortfarande. Inte ens solen har vaknat. Han klär sig, äter sin frukost och sätter sig i bilen för att köra mot sin arbetsplats.
Jag är alltid glad jag går till jobbet. Jag har varit hela mitt liv. Jag brukar säga så här, varje dag är en ny dag. Och varje dag man går till jobbet ska man lära sig något nytt. Även fast jag jobbade då som anläggare på den tiden, så lärde man sig alltid något nytt, tyckte jag. Den här dagen tog jag bilen till jobbet. Jag skulle nog hämta barnen någonting sånt efteråt, förskola.
Henrik jobbar som anläggare på ett bygge. Och i takt med solens uppgång kör han mot sin arbetsplats. Och mot en byggbarack, byggkojan som man kallar den, som står uppställd vid Hallunda trafikplats.
Vi höll på och gräver kablar åt Vattenfall. Och det gjorde vi det borta i Alby. Och då hade vi den här platsen som etablering. För att det var ju väldigt bra, för då kunde vi koppla in oss ström på transformatorstationen till värme och ström till kojan. Och då hade vi den platsen, vi kunde ställa våra bilar och ha lite material och sånt där. För vi ville inte ha det uppe på in i Alby, utan då var det en bra plats vi hade fått hänvisats av Vattenfall att vara där.
Henrik, som är först på plats, sätter på kaffe till kollegorna. Själv dricker han inte kaffe, så han sätter sig för att vänta in sina 4 arbetskamrater. Arbetsledaren, en lastbilschaufför, en maskinist och en anläggare till som han själv. När kollegorna kommer en stund senare dricker de sitt morgonfika, pratar igenom vad de ska göra under dagen och sen beger de sig till Alby för att jobba.
Sen åkte man ut och jobbade, kom tillbaks vid 9-tiden, käkade matlådan. Konstigt att äta mat, det är egentligen vid 9 faktiskt, det är det, men det är den gamla byggtraditionen var så. Åkte ut igen, jobbade och sen åkte vi ner till 12-tiden och då brukar vi ofta ha 12-12:30 hade vi fika, eftermiddagsfika. Och det var ju precis då i den här vevan. Så, ser man så här, så är det en jäkla tur att vi satt i kojan.
Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv.
Jag visste inte hur högt kommer det smälla, vad kommer hända. Jag har aldrig varit med om något sånt där någon gång. Och jag minns och sa jag också att vi kommer dö nu. Just där i det läget vet jag att det kändes riktigt obehagligt när de skulle spränga där.
Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
Majoriteten av de här rånen är med skjutvapen och inte sällan med automatvapen. Så det är mycket grovt våld, eller det är inte alltid så att våld används, men det är sjutton mycket, mycket grovt våld. Det är verkligen livsfara för de där människorna som blir utsatta för det här.
Den här episoden, värdetransportrånet i Hallunda. 10 bilar står i brand på 8 vägar i Botkyrka, Huddinge och Salems kommun. Fotanglare spridda över vägbanorna och flera väskor med sprängladdningar är utplacerade i området. 3 män jobbar intensivt med att sätta fast sprängladdningar på den värdetransport de just fått stopp på. 2 andra män, beväpnade med automatvapen, står vakt ute på vägarna. En av männen håller något i handen. Det står ett moln av orange rök omkring honom. Rånarna kommer över 14,8 miljoner kronor, men bytet hade kunnat bli mycket större. Värdetransporten innehåller sammanlagt 73 miljoner kronor. Just det här rånet i Hallunda är det 16:e i raden av värdetransportrån under 2005. Mellan slutet av 1990-talet och mitten av 2010-talet drabbades Sverige av ett 100-tal värdetransportrån. Som mest flera rån i veckan. Under samma period begicks ett stort antal bankrån och runt 900 butiksrån per år. Tillgången på kontanter var stor och därför var rånen en lönsam affär för brottslingar. Under flera års tid hade våldet i samband med rånen trappats upp. Rånen var ofta brutala, inte sällan användes automatvapen och det hände att rånen hade dödlig utgång. Så som vid morden i Alexander år 1999, där 2 poliser sköts till döds.
De beskrivningar som finns i förhören och i dokumentationen är att det var ofta mycket brutala tillställningar.
Kriminolog Jerzy Sarnecki.
Man har också så att säga ibland tagit gisslan och hotat de här människorna för att medverka, väktare och chaufförer och så, för att medverka att komma åt de här pengarna. Och många av de där människorna blev väldigt kraftigt traumatiserade och för mycket lång tid. Sen var det ju också så att i vissa fall så hade man ju så att säga insiders, det vill säga människor som var införstådda i det, med det här och medverkade i rånet, alltså hjälpte rånarna. De där rånarna var, dels var de hänsynslösa, dels var de väldigt, väldigt stressade och ville att det ska gå så fort som möjligt. De var ju väldigt rädda för upptäckten, för att ju, straffen för det här är ju inte särskilt milda, va? Så att man ville för varje pris undvika upptäckt och då adrenalin, stress, rädsla och brutalitet, ja, var ganska stor i många av de där historierna.
Strax innan lunch den 29 augusti 2005 lämnar en värdetransport pengadepån i Akalla för att köra mot Riksbankens anläggning i Tumba. Transporten innehåller ovanligt mycket pengar den här dagen, eftersom den transporten som skulle skett några dagar tidigare har blivit inställd. I bilen sitter 2 väktare anställda av Securitas. När bilen har kört i nästan en timme och bara har några mil kvar till sitt slutmål svänger den av vid Hallunda trafikplats. 2 bilar, en som ligger före transporten och en strax efter, svänger plötsligt och tvingar transporten att stanna. Bara några minuter tidigare har Henrik Nilsson och hans 4 arbetskamrater avslutat dagens andra arbetspass och är nu på väg tillbaka till byggkojan som står uppställd vid trafikplatsen. Henrik har gått iväg till Skällmacken i närheten.
Har man ett kroppsarbete så går det ju med så mycket energi på en dag. Man håller på att sätta kantstenar, man håller på att skyffla och dra grejer och lyfter och konkar. Så då blir man lite hungrig och då var det dags att käka lite väl. Vi är 12 igen där då på fikat.
Henrik kommer tillbaka med bullarna och ska gå in på toaletten innan han själv sätter sig för att fika.
Jag hade precis tvättat händerna bara i vasken och då säger ju han som sitter mitt emot mig, då säger han, precis när jag ska sätta mig, bara, det står en värdetransportbil på avfarten. Och då ser jag ju rånarna kliver ur de här bilarna precis då, från toalettfönstret.
Utanför ser han 2 män iklädda svarta overaller, grå skyddsvästar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spånarluvor och handskar, beväpnade med automatvapen. Och han förstår vad som håller på att hända.
Man tittade ju direkt mot fönstret. Vad händer när de går fram med sina automatvapen riktade mot värdetransporten? Väktarna öppnar dörrarna och springer ner mot slänten, ner till McDonald's då. Då blev det nog en mer konstig känsla i kroppen, tror jag.
Henrik tar upp mobiltelefonen ur fickan och slår 112.
Direkt kände jag bara, jag måste ringa polisen. Sinnesnärvaron då, att ta upp telefonen, ringa polisen och sen, det svarar inte.
Henrik står med telefonen i handen. Samtidigt ser han hur rånarna arbetar bara några meter utanför byggkojans fönster. Han ser hur de två männen hämtar en kartong i bilens bagagelucka. De återvänder till transportbilen som väktarna just lämnat och tar ut något ur kartongen. Henrik, som följt med i medias rapportering om rånen mot värdetransporter runt om i landet den senaste tiden, förstår direkt att det är en sprängladdning.
Den är ju gjord av som typ PVC-rör. Och i den har de satt in då sprängmassa då. Och trycker fast den där som en liten... Ja, klistermärke på själva värdetransporten.
Samtidigt svarar polisen i andra änden av Henriks telefon.
Jag berättade idag att det var ett rån. Ett värdetransportrån. Och var det var någonstans. Och hur de var klädda för mig att de var. Och var att det stod en uppe i korsningen, en nere på avfarten. Och hur många de var som höll på och jobbade vid bilen. För de frågade mig frågor hela tiden, polisen då, vad jag såg och det.
Henrik lämnar det lilla badrummet och trängs nu med de andra männen i den röda skinnsoffan framför fönstret. Han ser hur en av de svartklädda männen drar en kabelvinda från sprängladdningen till transformatorn. Samma elstation som byggkojan får sin ström ifrån.
Då säger vi till varandra, de ska ju spränga hål på det här. De ska spränga. Och då säger en av killarna som var i kojan och sa, vi lägger oss ner på golvet nu. Sen sa det ju pang. Det är ju så här tunna pappersväggar på insidan typ. Liksom, alltså en masonitskiva sitter. Och inneväggarna trycktes ihop av det här och släppte lite. Då, och armaturer, var någon hylla som flög ner och grejer var det. Så det var det såg ut som ett kaos lite där inne i kojan gjorde det. Det är så pass trångt. Så vi ligger ju liksom bredvid varandra i den här lilla baracken över då. Tre stycken i matrummet och sen är det ju som en liten omklädningsställ då. Där låg det väl två stycken då precis då. Och arbetsledaren, han låg längst bort mot ytterdörren. Och sen efter första smällen, då går ju dörren upp lite på kojan. Och han ska ju då ta tag i handtaget. Och jag minns ju min kollega och han sa bara, rör inte handtaget, för att när dörren träcks upp så hade vi bara ryckt igen dörren. Vet man inte vad de hade gjort. Efter den första smällen då var ju nog då alla väldigt, väldigt, väldigt skärrade. Alla liksom skakade av sig det här som låg, det här dammet och allting som blev då inne i kojan. Och sen upp igen och tittar då vad som hände nästa. Då pratar ju någon lite, pep, 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 så här lite med varandra då liksom, titta där, och sen Sen var de ju så snabba igen. Vi hann ju liksom bara skaka av oss det där uppe i fönstret. Så var de ju på väg in igen med nästa kartong in i det här skåpet. Så de visste exakt vad de skulle göra.
Värdetransportrånen som begicks under början av 2000-talet var ofta grövre än tidigare. Tillgång på vapen var större och brottslingarna tycktes vara mer organiserade. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, berättar om tiden före rånen.
Från ungefär 1950-talet och fram till någon gång i slutet av 1980 och början av 90-talet hade vi en ganska kraftig och stadig ökning av brottslighet. Överhuvudtaget olika typer av brott, inte minst stölder, men också så att säga polisanmälda fall av våld och liknande. Sen kommer den där rånvågen ovanpå detta. De här grova rånen, de här som riktar sig mot banker och mot postkontor och mot butiker och just mot värdetransporter, de ökar under senare perioden, under 90-talet, men de uppvisar då en mycket, mycket snabb och kraftig ökning. Det är ju två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att den här typen av utveckling ska äga rum. Det ena är att du måste ha motiverade förövare. Det måste finnas alltså någon sorts kriminella grupperingar som genomför de här rånen, som är motiverade att göra detta och som dessutom är organiserade på det sättet att det går att genomföra det här. Det andra som krävs, det är tillfällen. Det måste alltså finnas möjlighet att begå de här rånen.
Från 1990-talet fram till 2010 ökade antalet rån mot just värdetransporter. Under de första 10 åren anmäldes 212 värdetransportrån, därefter i snitt 54 per år. Det handlade alltså om många brott och mycket pengar. Att detta kunde ske beror på en allt rikare befolkning, menar Jerzy Sarnecki.
Det är ju så att ju rikare samhället blir, ju mera det handlas, desto mera pengar det handlar om. Och det kunde handla om många, många miljoner i varje sån här transport. Det är en kraftig ökning av tillfällen till den här typen av brott. Så då har vi alltså någon form av organiserad brottslighet. Vi har tillfällen till de här brotten. Och den tredje faktorn som finns där och som påverkar det är att kontrollen, tillsynen, väktarna är inte tillräckligt aktiva för att kunna stoppa det. Så att kommer man åt de här pengarna, antingen under transporterna eller i depåerna, det vill säga där de där pengarna samlades, räknades och så vidare, då kommer man åt fantastiskt mycket pengar.
Mellan 1998 och 2003 rånades värdetransporter på 400 miljoner kronor. De kommande åren blev bytena ännu större. Den värdetransporten som lämnat depån i Akalla för att köra till Tumba innehåller 73 miljoner kronor. Det är den bilen som Henrik nu ser utanför byggkojans fönster. Han ser hur rånarna går fram och laddar ännu en sprängladdning. Den första smällen har orsakat ett hål i bilen. Och nu sätter de laddningen inne på själva penningskåpet i värdetransportbilen. Inne i baracken lägger sig männen åter på golvet för att skydda sig mot den andra smällen som de förstår ska komma. Henrik pratar fortfarande med polisen i sin mobiltelefon.
Och då säger jag till polisen, jag kan inte prata någon mer nu. Nu måste jag lägga på. Jag tror vi kommer dö snart, känns det som. Och så la jag på telefonen. Tankarna liksom, man var helt tom. Vi kommer dö. Och det var bara, jag kan inte göra någonting. Jag kan inte gå ut. Jag kunde inte resa mig upp och börja skrika. Jag kunde inte göra någonting, utan mamma, helt tyst. Man ligger bara och bara väntar, spänner sig liksom. Att det kändes som en timme man låg på golvet. För att det var så pass mycket som hände utanför. Så mycket liksom att ta in. Och jag tror nog det är det som hände har gjort att jag kommer ihåg så väl allt det här. För många saker man har varit med om, ja, det kommer jag ihåg lite grann av bara. Men jag ser ju sakerna framför mig. Jag ser exakt hur det såg ut den dagen, vad det var för väder, hur det såg ut, hur jag gick någonstans. Det var den värsta smäll jag varit med om någon gång. Alltså, det... Men då gick ju tryckvågen upp oss. Vi fick ingen tryckvåg på oss då. Men det istället så flyger ju grejer överallt. Man hör hur det landar så här, från skalet på levertransporten. Det flyger ju bara grejer. Landar på kojtak och allt möjligt. Och det regnar grejer upp.
Ytterväggarna på kojan är stabila efter de båda smällarna. Men inne i baracken ligger saker huller om buller. Den röda soffan har lossnat från väggen, men ingen av männen i byggkojan är skadad.
Och då kände man en lättnad sen när de hade sprängt och vi hände ingenting med oss. Okej, nu så har de fått sitt, kändes som att nu får de ta det här och så får de åka iväg så att vi får lugn och ro.
Henrik och hans kollegor trängs framför fönstret igen och ser hur männen utanför helt iskallt jobbar vidare.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tittade ju bara upp och det var ingenting kvar av bilen. Det var ju bara en hytt och sen var det ju bara ett flak. Så stod det lite så här värdelådor typ så här, alltså så här stållådor med hjul på. Stod det någon kvar där på? Sen låg allt annat, hela skåpet var ju uppfläkt som en blomma. Och så ser vi då att de åker i, de går och går och hämtar några säckar, slänger in i bagageluckan. Och sen så åker bilarna upp mot korsningen och sen så åker de ut åt varsitt håll.
De flesta, 92% av de personer som begick rån under 1990- och 2000-talet, hade begått brott tidigare. Många av dem, fler än 10 stycken, det handlade alltså ofta om extremt brottsbelastade personer. Så var det också gällande den sammansättning av män som begick värdetransportrånet i Hallunda. I domen kan man läsa om personer som tidigare begått narkotikabrott, medhjälp till rån, grov misshandel och grovt vapenbrott. Några av de inblandade kände varandra sedan tidigare, men flera av dem hade aldrig setts. Och det var typiskt för brottslingar som begick just värdetransportrån, menar Jerzy Sarnecki.
Ibland var det så att man hade en mer permanent sammansättning och man gjorde flera sådana här rån åt gången, alltså militärligan, den där typen av varianter. Men det vanliga var just projekt och då var det, man kände ju varandra, eller kände till varandra. Det vill säga man rekryterade personer till var och en, ett av de här rånen för sig, som hade kapacitet att göra olika saker. Alltså en del var beväpnade och skulle skjuta eller hota. En del behövdes för att syssla med logistiken, att planera allt det här. Behövdes folk som skulle skälla bilar och så vidare. Det är ganska många olika funktioner. Och då valde man folk efter deras, så att säga, kompetens och förstås villigheter att delta i det här. Men efter sånt här rån så brukade man göra så att man brukade blixtsnabbt, så att säga, dela ut pengarna till deltagarna, va? Så att pengarna försvann alltid först, va? Väldigt sällsynt att man lyckades faktiskt återfinna annat än små pengar efter de där rånen. Och sen upplöstes gänget och kanske aldrig träffades igen. Och det är dels därför att nästa rån var ju en ny konstellation eftersom man ville ha det så, men också så att det var ju farligt förstås att fortsätta relationen, va? Därför att då hade man ju större sannolikhet att åka fast. Va? Så det var också av säkerhetsskäl som man alltså då delade ut pengar och försvann åt vart sitt håll.
På brottsplatsen vid Hallundaavfarten har Henrik och hans kollegor precis förstått att faran är över. Och snart vågar de öppna dörren och lämna baracken.
Jag ser det här skalet av värdetransporten som står nere på avfarten. Jag ser den här bilen som står en bit ovanför det här precis. Det ligger någon kartong i bagageluckan på den ena bilen. Det är väl där en av de där som de haft en laddning i, misstänker jag. Jag tror inte vi pratar med varandra så mycket heller. Den var lastbilschauffören, han var ju först fram och ut på gräsmattan och säger, det är ju så mycket pengar här, sa han. Alltså han håller ju en bunt. Jag har aldrig sett så mycket pengar någon gång. Så han höll i en bunt och det var ju då började vi andra plocka pengar också. Det var så här Jönsson-Lian känsla kändes som när man stod där nästan med så mycket pengar. Aldrig sett så mycket pengar någon gång.
Henrik och hans kollegor plockar pengar. Massor av pengar. Rånarna har fått med sig nästan 15 miljoner kronor. Resten av de 73 miljoner som värdetransporten innehöll är kvar vid brottsplatsen. En del i de tre containrar som rånarna inte lyckades spränga, resten utspridda på marken. Snart kommer väktarna med plastpåsar och de hjälps åt att samla ihop sedlarna och lägger dem i säckarna.
Det tog säkert en kvart innan polisen kom. För vad är det vi upptäckte? Jo, men det var ju det vi upptäckte när vi gick ut från kojan också. Det var inga bilar. Det kom inga bilar norrifrån, det kom inga bilar söderifrån. Vad är det som har hänt? Och det var liksom så tyst. Vi visste ju ingenting. Vi visste bara att det hade skett ett värdetransportrån på den platsen där vi var. Sen vad de hade gjort innan det förstod. Ingen förstod. Först den här, om det var en herre eller dam tror jag det var. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer upp och kör sin bil och upp då på avfarten då och stannar där då precis innan. Och säger, ja nej men vet, jag kom bakom en bil och den stannade till och slängde den ut så här fotanglar. Och sen körde den vidare.
I utredningen av Hallunda-rånet kommer det fram att rånarna och deras medhjälpare, ett 20-tal personer sammanlagt, har tänt eld på bilar som står utspridda på olika platser i Huddinge, Botkyrka och Salem. Man har lagt ut fotanglar, alltså små metallkors med taggar, för att hindra polisen att komma fram. Polisen hittar flera vad man misstänker är sprängladdningar i området. En avledningsmanöver som gör att polisen och andra utryckningsfordon har svårt att ta sig fram till platsen och hindrar polisen att släppa på trafiken igen i flera timmar. Rånarna tappar en mobiltelefon och ett k-pistmagasin på platsen, något som senare gör att flera personer kan knytas till rånet. De har använt sprängmedel, rökfacklor, fotanglar och automatvapen. Att få tag på den här typen av vapen och sprängmedel är inte svårt, enligt Jerzy Sarnecki.
När det gäller de kriminella vapnen i Sverige så är det lite också, det förändras över tiden. En gång i tiden var det faktiskt så att det fanns vapenförråd alltså i svenska skogar som var dåligt bevakade, som armén hade. Och banditerna har lärt sig faktiskt att råna dessa depåer. Man använde på den tiden också en del alltså jaktvapen och liknande som man alltså kunde skälla hemma hos folk. Sen blir föreskrifterna kring det här allt hårdare. De där vapendepåerna försvinner. Då börjar vapnen istället komma från utlandet. Huvuddelen, särskilt av de tyngre vapen som våra kriminella har idag, de tycks komma del från Östeuropa. Efter Warszawapaktens upplösning så har det funnits väldigt, väldigt mycket vapen som man inte hade användning av. Man påstår att man har alltså deaktiverat en del av dem så att de inte går att använda som riktiga vapen. Men i själva verket så efter några, alltså en skicklig hantverkare kan återigen få en sån här kopist att fungera utan några större problem. Och sen Balkan förstås. Och där finns det förskräckligt massa vapen efter inbördeskriget. Tredje källa är också såna här vapen som egentligen är gaspistoler och startpistoler och sånt här. Och de kan också på ett ganska enkelt sätt omvandlas till fullt funktionsdugliga så att säga skjutvapen. Sprängmedel som förekommer också idag när det gäller grov brottslighet. Det finns en förskräcklig massa sprängmedel i Sverige eftersom sprängmedlen används på vart och varannat bygge i det här landet.
det är väldigt lätt att komma över det eftersom kontrollen inte ens nu är särskilt bra och då är det ännu sämre. Man kan ju också tillägga att det är inte särskilt svårt att komma över ingredienser till att tillverka sprängmedel.
Vad som händer på plats direkt efter rånet i Hallunda minns inte Henrik så väl. Han vet att han blev förhörd av flera poliser. Han vet att han blev intervjuad av en reporter från tidningen Metro. Men några detaljer kommer han inte ihåg. Efter flera timmar, klockan 4:15 på eftermiddagen, släpper polisen på avspärrningarna och Henrik och hans kollegor får åka hem. Då är det fullständig kaos på vägarna, med timslånga köer. Väl hemma möts han av en reporter från Aftonbladet på sin uppfart. Han låter sig intervjuas men tackar nej till att vara med bild och namn i tidningen. Han möter sin fru som är skärrad men eftersom deras barn är små pratar de inte så mycket om händelsen den kvällen. Istället går Henrik ner till sin granne som är polis för att få hjälp att bearbeta det som hänt.
Han ville ju att jag skulle berätta vad som hade hänt och hur jag kände och allting sånt där. Och så han sa det, det bara kom tillbaks om det är något mer du behöver berätta. Så att jag var där någon gång ibland och pratade med honom. Så att det var, den kvällen var väldigt tom. Men sen dagarna efter den här känslan att känna sig iakttagen. Med tanke på att det hände i söderort och jag själv bodde i söderort. Mamma, tänk om de vet vilka vi var. Tänk om de kommer tillbaks.
När Henrik lämnar sin granne har mörkret fallit. Han tittar sig över axeln när han går de 300 meterna till sitt hem. Känner sig bevakad och förföljd. Den känslan sitter i länge efter brottet. Så här i efterhand tänker han att det hade varit bra för honom att prata med någon.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Utom sin familj och grannen. Och han förvånas över att hans dåvarande arbetsgivare inte erbjöd honom och hans kollegor något krisstöd.
Ja, kanske man skulle ha pratat med dem. Suttit och pratat ut. Vad hade jag fått upplevt? Hur kände jag? Visst, familjemedlemmarna, de lyssnade ju på mig också. Jag fick återberätta det, men det är inte på samma sak. Det är ofta det när man pratar med folk liksom, så kan man ju tycka att det är jättebra att prata med familjen och vänner och sånt. Men oftast kan det nästan vara bättre ibland att få prata med någon utomstående som hör med två andra öron. En som jobbar som psykolog kanske kan säga andra saker tillbaka. Det här kanske du ska tänka på. Sånt som vi inte kan. Vi är inga psykologer, visst man är privatpsykolog hemma liksom med saker och ting i livet ändå. Men just det här är ju någon helt ny situation att vara i. Samma om åkte till jobbet på dagen efter. Och ingen återkoppling då från företaget då. Det kanske var som att de tyckte att det inte var så farligt. Vi hade ju bara suttit i kojan. Det var ju inte för oss som var där. Bevittnade på plats. Så var det inte bara.
Det var många människor som likt Henrik blev vittnen till grova rån och påverkades av det. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, funderar över att rånen inte fick större politisk och massmedial uppmärksamhet.
Jag är lite förundrad När jag tänker på det här utifrån någon sorts tidsperspektiv, och då tänker jag på de politiska konsekvenserna av det här. Det här var mycket grovt våldsbrottslighet som var dessutom riktat mot en av samhällets allra mest centrala funktioner, nämligen penningförsörjning. Och det var ju omfattande brottslighet, och ändå så var det, ja, det diskuterades förstås, det rapporteras om det här och så vidare, men den politiska och den massmediala upprördheten kan inte jämföras med det som pågår nu när det gäller gängskjutningarna, som på sätt och vis kan sägas är ju egentligen mindre samhällsfarliga. Då var det inte så viktigt tydligen att uppmärksamma det här politiskt. Idag så pågår väldigt mycket av kampen om makten i det här landet, pågår faktiskt på den kriminalpolitiska arenan just kring de där grova våldsbrotten som begås idag, va? Så det är lite intressant ändå att se att reaktionerna kan vara ändå så olika när det gäller våldet.
Dagen efter rånet, tisdagen den 30 augusti 2005, åker Henrik till jobbet som vanligt. Han och kollegorna återställer ordningen i byggbaracken, sen återgår de till sitt arbete i Alby. Under dagen läser Henrik tidningsartiklarna där han är intervjuad, med en olustig känsla i magen.
Men just det, i det läget när man läste där om det, så... Ja, mamma, har jag berättat för mycket? Har jag utsatt mig och min familj för någonting? Man kan ju få den känslan inom sig. Att det här är någonting som kan användas mot mig. Mot mig och min familj.
Föreställningen om att vara förföljd hänger kvar i några veckor. Men snart slutar han titta sig över axeln. Han känner sig lugn igen. Åtminstone fram till förhören. Eftersom Henrik pratat med polisen och följt hela händelseförloppet på nära håll, blir han ett av utredningens huvudvittnen.
Men när första kallelsen kom till säkerhetssalen, då varvar man ju upp igen. Jag trodde ju först att man skulle komma in direkt i förhörslokalen. Så fick man gå genom åhörarläktaren och se genom en dörr och sen så in då. Och där satt ju de här då som var anhållna då. Och det kändes väl så där, kan de sitta öga mot några som var anhållna. Och veckan efter det då, när man hade gått igenom den här anhörighetssalen, då fick man ungefär den känslan också. Att då börjar det här igen, va. Är det någon som kommer? Är det någon? Ja, men för då är man ju liksom, då har man ju exponerat mig mot de här som är anhållna, deras anhöriga, om det var de som satt där eller om det är vänner eller vem det är som sitter där eller media. Då kan ju alla ha sett, titta, där är den där personen. Då kände man sig ganska liten igen, gjorde man faktiskt. Första, men sen andra gången så var det mycket lättare, och sista gången på Riddarholmen, då nej. Nu har du kommit över det här, kändes som.
Under de senare åren på 2000-talet minskar antalet rån mot värdetransporter drastiskt. Skälet till det är flera. Under 10 års tid har banker, postkontor och butiker jobbat för att hantera en allt mindre andel kontanter. Jerzy Sarnecki.
Att använda kontanter är dels mycket dyrt, inte minst med tanke på de där transporterna. Och dels ganska, så att säga, obekvämt, va? Det tar tid, det är långsamt, det är 1500 olika risker, typ förfalskningar och liknande på vägen. Så att vad man går över, det är från kontanter till elektronisk överföring av pengar, va? Också bankerna är väldigt, väldigt angelägna om att få bort de här kontanterna. Dels därför att de är återigen otympliga att hantera. Och dels därför att också bankerna är utsatta för rån. En facklig organisation som finns på bankerna har en kampanj till exempel. Att, jag minns en tröja där det stod: vad är det som förenar din mormor och banditerna? Och på ryggen stod kontanter. När de här bankrånen och postrånen och inte minst värdetransportrånen ökade kraftigt, så har den här processen påskyndats. Så att man fick hantera mindre och mindre mängder kontanter.
Men det var också annat som spelade in. Och här var banker, värdetransportföretag och polisväsendet överens. Något måste göras. En lagändring gjorde att det ställdes högre krav på utbildad personal inom värdetransportbranschen.
Vad som händer, och det är därför också de här brotten försvinner, det är ju det att man har lärt sig att hantera den typen av risker, va? Till exempel det att de som kör transporten har inte några möjligheter att komma in i värdetransportbilen eller i de där väskorna som finns där. Det blir verkligen så att du kommer inte åt några pengar om du försöker öppna den där väskan, för att den sprängs i luften eller så färgas pengarna så att det inte går att återanvända dem. Bilarna blir säkrare. De bevakas mera. Under en viss tid så fälldes de där bilarna av polispatrullerna. Personalen skolas. Det sker en stor mängd olika åtgärder där staten samverkar med privatföretagen och där olika myndigheter inom staten samverkar. Man vidtar åtgärder mot penningtvätt och liknande. Allt detta i akt och mening att göra det här så svårt som möjligt. Är det praktiskt taget omöjligt? Och det där, alltså banditerna håller på ett litet tåg, och så visar sig att utdelningen blir nära noll. Ökar man upptäcktsrisken desto bättre. Straffen blir hårda, och detta tillsammans gör att brottsligheten av den typen praktiskt taget försvinner.
När domen mot tre män som alla varit inblandade i Hallundarånet faller i Svea hovrätt i maj 2006 har Henrik lagt händelsen bakom sig. Men än idag finns det tillfällen när han tänker på rånet. Men nu utan den där obehagliga känslan i kroppen.
Men så fort jag åker, alltså när jag svänger av på avfarten, så vi åkte av där för en vecka sedan, vi var i Tumba, och då berättade jag för grabben, och liksom, vi skulle iväg och träna han, och jag sa, nej men här var det liksom. Men hur såg det ut då liksom? Så fick man förklara, det här körsvängfältet var inte här då, utan då såg det lite annorlunda ut. Så det. Och här stod han med rökgranaten, och där stod han och det liksom. Och det sitter kvar där inne. Det här är minnen som man inte kommer att glömma bort.
Pengarna, 14,8 miljoner kronor som försvann i Hallundarånet, har aldrig hittats. Statistiken i det här avsnittet är hämtad från Brå, Brottsförebyggande rådet. Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent Anna Berg. Tekniker och ljudläggare Daniel Högberg. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.